Kära församling, låt oss fira denna glädjens högtid i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre uppståndne Jesus Kristus, jag är inte värd att du kommer in i mitt hjärtas grav, men säg bara ett ord av förlåtelse så blir din tjänare levande. Amen. Gå och säg till hans lärjungar och säg särskilt till Petrus. Det här får vi höra i evangeliet. Ängeln som vill framföra en särskild hälsning från den uppståndne till lärjungen Petrus. Och jag vill dela fyra perspektiv på denna iver som Jesus har till just Petrus. För med Petrus så förstår vi att han ville höra till Jesus. Han följde honom och var där Jesus var, troget vid hans sida. Och det går det fortfarande att vara. Här i kyrkan så är man där Jesus är. Här är man vid hans sida. Och trots att många kommer och många går, så var det ju exempelvis när Jesus hade mättat 5000, de kom och de gick. Och så är det fortfarande i vår tid. Men Petrus, han blev där vid Jesu sida troget år efter år. Och vad var egentligen alternativet för Petrus? För han sa ju de här orden: Herre, till vem skulle vi gå? Vi tror och förstår att du är Guds helige. Och om du är det, Guds helige, var annat kan jag vara än där du är? Vad är alternativet? Då är det bara att vara där och att följa dig vart du än går. Och att vara där han är, Guds helige, där är du nu här i kyrkan. För här är han, och han har också kallat dig hit, Guds helige. Men Petrus ville höra till Jesus. Kunde han det? Det är min andra fråga. Petrus, vi vet, förnekade Jesus 3 gånger där inne på översteprästens borggård. Och då kan man tänka så här, att det här var ju en olycklig engångsföreteelse. Det kan under särskilt pressande omständigheter bli så här. Vi kan alla drabbas av svaghet. Men man kan också vända på det. Om omständigheter kan locka fram något så ont ur oss. Det värsta, det sista en lärjunge vill, nämligen att förneka sin herre. Vad hindrar att det sker igen? Går du att fly från omständigheter eller från farliga människor? Kanske bosätta sig på en öde ö och så trygga sig? Eller är det så att man tar bara problemet med sig till den öde ön? Här inne finns nämligen mycket värre saker än vad vi vill kännas vid eller ta in. Och det är bara att vänta på att få komma ut. Det rätta tillfället, den onda omständigheten, vårt rätta jag. Jesus är Herre, ropar jag med min mun. Men vad säger hjärtat? Kan hjärtat säga det uppriktigt? En tredje punkt vill säga att Petrus inte bara ville, utan han behövde också höra till Jesus. Efter detta att Petrus hade förnekat Jesus, då lärde Petrus känna något av potentialen här inne, eller hjärtats svekfullhet, sitt djupa syndafördär. Jag vill höra till Jesus, jag vill vara där han är, men kan jag troget vara vid hans sida? Jag tvivlar. Jag är fattig, syndig människa som är min egen herre och som till sist helst vill bestämma själv. Men nu kommer den uppståndne med en hälsning. Inte bara till Petrus, utan till var och en som känner sitt hjärtas svekfullhet. Nu behöver Petrus sin herre som på korset har blivit hans frälsare. Säg särskilt till Petrus, får vi höra. För nu behöver han få höra att Jesus fortfarande vill höra till Petrus och till dig. För det är som aposteln Paulus säger, är vi trolösa, han förblir trofast och är särskilt angelägen om att sträcka ut sin hand och dra det svekfulla hjärtat tillbaka till sig. Och den fjärde och sista punkten är att Petrus fick höra till Jesus och får höra till Jesus. Nu i uppståndelsens tecken så talar vi inte om fick som något avslutat utan som ett presens. Han får höra till Jesus. Och det får också du tänka. Aposteln Paulus bekänner, det onda jag inte vill, det gör jag. Det kommer fram. Varför kommer det fram? Men den viktigaste frågan har fått sitt svar. Det är inte ett hinder för Jesus att ta emot honom, att sträcka ut sin hand. Sträcka ut sin hand till Paulus och till Petrus och till dig. För också Paulus onda begär och Petrus svekfulla hjärta, det ryms i den kropp som du bara ser konturerna av där på korset. Och ju mer allt det där som du får tänka in och bekänna in, ju mer det blev hans död på korset och försvann med hans död, desto ivrigare vill Jesus tala om den synd som har blivit borttagen. Säg särskilt till Petrus. Säg särskilt till, och så får du fylla i med ditt eget namn. Säg särskilt till. Men låt oss i denna påskdagens syndabekännelse inte bara bekänna vad vår synd är, utan framförallt vart den har tagit vägen. För Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi den uppståndes uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O allsmäktige evige Gud, du som genom Mose förde ditt folk ut ur Egypten och befallde dig att årligen fira påsk och äta påskalammet, för oss ut ur det andliga Egypten och ge oss av det sanna påskalammet, din son Jesus Kristus, vår Herre, han som denna dag vunnit seger över döden och för oss öppnat vägen till evigt liv och nu lever och regerar med dig och den helige Ande i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord på påskdagen. Den gammaltestamentliga läsningen är hämtad ifrån profeten Jesaja kapitel 25. Herren ska för alltid göra döden om intet. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden. Ty Herren har talat. På den dagen ska man säga, se här är vår Gud. Honom väntade vi på. Han ska frälsa oss. Det här är Herren som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord i dagens epistel. Så skriver aposteln Paulus i första Korintierbrevet kapitel 15. Till detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen, men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Så lyder Herrens ord. Så skriver evangelisten Markus. När sabbaten var över köpte Maria från Magdala, Maria Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. De sa till varandra: vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och fick se en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev mycket förskräckta. Men han sa till dem: var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nasaret, den korsfäste. Han är uppstånden, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar, och särskilt till Petrus: han ska gå före er till Galileen, och där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde bort från graven. Ty bävan och bestörtning hade kommit över dem, och de sa ingenting till någon, därför att de fruktade. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. I Jesu vår frälsares namn. Amen. Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Vem ska rulla bort stenen? Ja, det var morgonens stora bekymmer för de här kvinnorna som var på väg till graven. Ett typiskt vardagsbekymmer. Kanske inte just en jättestor sten, men allt det där andra som inte går att flytta på, som hindrar oss, som är i vägen, som är besvärligt. Vem ska rulla bort stenen? Och här kan vi fastna i det lilla bekymret, som visserligen är ett stort bekymmer, men ändå det lilla. För det större problemet var ju att stenen också var en gravsten. En gravsten som säger till livet: hit men inte längre. Det var ju deras mästare, deras vän, som hade tagits ifrån dem. Vem ska rulla bort stenen som har blivit en gravsten? Bort stenen som ligger där som ett tecken på döden, och med döden sorg, saknad och så mycket smärta. Och så här kan vi fastna. Det här är ett stort bekymmer, men det är ändå inte det största bekymret. Utan döden och nöden är bara resultatet av något annat, nämligen orsaken, grundorsaken som leder till död, som leder till nöd. Vem ska rulla bort stenen som ligger där orubblig i våra egna hjärtan? Kvinnorna gick ju till graven i tron att Jesus var förlorad. Och han hade ju ändå då sagt i förväg till dem att detta skulle ske, men var lugna, jag kommer uppstå. Hans ord var bortblåsta. Ja, vår otro är inte ett litet bekymmer. Det är syndens aldrig sinande källa. Synden är inte bara en liten sten, utan ett berg utav synd och av skam, som det står i en sång. Vem ska rulla bort stenen mellan mig och Gud? Vem ska rulla bort stenen mellan mig och livet? Vem ska rulla bort stenen mellan mig och saligheten? Men när kvinnorna såg upp såg de att stenen var bortrullad. Allt var ordnat för dem på alla sätt utan deras medverkan. Allt är ordnat för oss på alla sätt. På vilket sätt? Jo, därför att Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Och Jesus seger, det är en seger över nöden, över döden och över synden. Först Jesus seger över nöden. Vem ska rulla bort stenen? De flesta, skulle jag säga, de flesta av våra bekymmer hänger samman med att vi räknar med att Jesus är död. Vi räknar inte med honom alls. Och då följer det många bekymmer, eller hur? Och det beror inte bara på att vi har glömt vad han faktiskt har sagt, som kvinnorna hade gjort, utan det beror på en djup misstro till vad Gud har sagt. Hur skulle det kunna vara sant som Jesus sagt? För det som hade hänt Jesus var så svårsmält, så förnedrande, så dränerande, att hans ord inte kunde bli vad de vaknade med i sina tankar och sina hjärtan den morgonen, påskdagens morgon. Och har man inte hans ord, ja, då har man bara sitt eget förnuft och sin egen kraft. Och då är det inte undra på att stenen är enormt stor och omöjlig att flytta på. Och vi klarar inte att tänka ut något sätt att få bort den. Och ärligt talat, hur många av våra bekymmer fastnar inte här inne i en rent inomvärldslig tanke, helt människocentrerat, långt ifrån det gudscentrerade? När därför Gud söker dig och mig i vardagens nöd och problem och bekymmer, så flyttar han dig från en död Jesus till en levande. Det står, när de såg upp såg de att stenen var bortrullad. Problemet var löst. Utan deras medverkan. Men problemet här inne, dessa begränsade tankar och ja, också det problemet behövde lyftas upp från de egna tankarna till Guds tankar. För det stora var inte att stenen var borta, utan att Jesus levde, eller hur? Och det hade de inte kunnat tänka ut. Även om man hade kunnat hoppas att någon skulle fixa stenen, så hade de inte kunnat tänka Guds tankar. Men de behövde inte bara lyftas liksom som en positiv engångsföreteelse. Ja, just det, så här ska jag tänka. Utan de behövde få se att en levande Jesus förändrar varje litet vardagsbekymmer som komma skall. Det ska ju komma resten av livet. Var dag har nog sin egen plåga. Men en levande Jesus förändrar varje plåga. Det berättas från den gamla Sovjetunionen att tusentals män var tvångskommenderade till någon samlingssal där någon agitator skulle proklamera den ateistiska ideologin. Och när talet var slut så var det en bonde som reste sig och sa: Kristus är uppstånden. Och det hördes från flera håll i samlingssalen: ja, han är sannerligen uppstånden. Med Guds hjälp kan många bekymmer lyftas ifrån oss. Omöjliga förhinder kan liksom bara försvinna på det allra mest märkliga sätt. Och de som levde där under kommunisttiden, de undrar, hur kommer det här någonsin att ta sig ifrån oss? För det har det ju de facto gjort. Men huvudsaken är inte att ett bekymmer försvinner eller att det kan försvinna, utan att varje bekymmer förändras av kraften i Jesu uppståndelse. För denna ateistiska propaganda som någon fick höra den där dagen, det kunde inte ändra på ett historiskt faktum. Hur mycket de än skrek och gormade, så kunde de inte göra Jesus olevande. Och det visste de här enkla bönderna och människorna. Och den kommunistiska regimen kunde inte förtrycka dem eller ta död på den levande Kristus som hade tagit sin boning i bondens hjärta. De vardagsbekymmer som han led utav, och som förmodligen blev tusen gånger värre efter den här gången, de försvann ju inte förstås. Kanske hamnade han i Gulag eller blev avrättad. Men hans bekymmer är och var förändrade av honom som är död men som lever i evighet. Så när Guds ande söker dig i din nöd, var den än är, och du får tänka in vad det skulle kunna vara i ditt liv, så har denna bortrullade scen något att säga. Han är inte död, han lever. Och det tar inte bort alla bekymmer eller smärtan som kommer med bekymren, men det ger perspektiv. För hans uppståndelse öppnar ju upp för Guds tankar som går långt utöver vad vi kan be eller tänka. Och framförallt så vill han leda dig tillbaka till vad Jesus har sagt. Eller hur? Inte bara för att minnas det bättre, utan för att driva dig ur denna vantro in i tron. Bort från vad du tänker och känner och upplever till vad han tänker och upplever och gör. För vad vi tänker och upplever och ser, det kommer till en återvändsgränd. Här är en sten som blockerar vägen för mig. Och från detta bekymmer vill han leda oss in till löftena. Vad Jesus har sagt, löftena som kunna ej svika. Den här slitna lilla klyschan, vad var det jag sa? Den passar aldrig så bra som vid den tomma graven. Vad var det han sa? Det är ingen liten fråga, det är den största frågan som finns. Innan vardagen föder sitt första bekymmer så skulle vi försöka få fatt på något ord från Jesus. Innan dagen liksom bara kryllar av problem och motgångar. Vad var det han sa? Börja din dag på rätt sätt. Men vi ställs också inför ett bekymmer som är kanske det svåraste. Och det är när nära och kära tas ifrån oss genom döden. Personer som är verkligen viktiga för oss. Och som vi tänkte att de här klarar vi oss inte utan. Och det måste resas en gravsten som vi önskar att den här aldrig hade behövt och restas. Vem ska rulla bort den stenen för oss? Det är det andra jag vill säga något om. Jesus seger över döden. Vi här står ju lika maktlösa som kvinnorna vid Jesu grav. En gravsten är en symbol för ett liv som har blivit avbrutet. Det borde ha fortsatt. Det är vår spontana reaktion. Det här borde fortsätta. Det är inte normalt. Allra mest med de liv som blir så korta. Men denna gravsten som är en symbol för det avbrutna livet har blivit en symbol för det tillfälliga avbrottet. Och ett tillfälligt avbrott kan ju vara olidligt, outhärdligt också. Som när en VM-final på TV är som mest spännande, men ändå så mycket värre. När livet är så ljuvligt, då får inte döden komma. Men avbrottet, när den kommer och hur den kommer och hur svårt den känns, har ett slut. Lika säkert som avbrottet i Jesu liv fick ett slut. Och när kvinnorna fick se stenen så var den bortrullad. Och lika kroppsligt och verkligt som livet var innan det här avbrottet, så ska det vara efteråt faktiskt. Fast ännu mycket mer. Det står att efter Jesu avbrott från livet så åt han och drack i lärjungarnas närhet. Han hade kvar sina sår i händerna och han har fortfarande kvar dem. Han är fortfarande den Jesus som lärjungarna älskade innan avbrottet och säkert saknade fruktansvärt igår. Men nu så levande att han inte mera kan dö, inte längre kan tas ifrån oss. Med stenen över våra gravar så ska vi tänka, här är det bara fråga om tid eller perspektiv. Som Jesus sa om den 12-åriga flickan som hade dött. Hon sover. Och det är hur den uppståndne ser på saken. Det är så det är. Det här kan vara så svårt att ta in, särskilt när vi sörjer. Men tänk då på kvinnorna. Det står att de blev drabbades av bävan och bestörtning och inte vågade säga något till någon. Och så här kanske det måste få vara. Att vårt känsloliv säger en sak, Herrens budbärare säger en annan, och så får vi leva med denna dubbelhet. För dubbelheten tycks vara vägen i Jesu fotspår. Hör här hur Paulus skriver i andra Korintherbrevet. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Och här och här. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i våra dödliga kroppar. Ja, döden är ständig verklighet omkring oss och i oss och framför oss och bakom oss. Plågsamt, outhärdligt, obegripligt. Men Jesu liv uppenbaras i våra dödliga kroppar när den levande Herren och hans löfte får plats inom oss. Inte övergivna, nedslagna, men inte utslagna, inte ens i döden. Och det ska vi få se. Vad var det han sa? Att vi till slut får ha detta hoppet hänger samman med att Jesus nu inte bara tagit hand om våra bekymmer och tagit hand om döden, utan också alltings orsak och grundproblem, nämligen synden som skiljer oss från Gud, från livet och saligheten. Till sist Jesus seger över synden. Vem ska rulla bort stenen mellan mig och Gud? Jag kan förstå att jag ska uppstå från de döda. Men är det en god sak? Vem ska ta hand om den tunga sten som mitt liv är på? Ett berg av synd och av skam. Av en stengrund som sitter så fast under allt. Och som leder mig att göra det onda jag inte vill. Och tänka tankar som jag inte vill ska komma. Som gör mig till en svår person för andra människor att leva med. Och som denna stengrund som ibland kommer upp till ytan. Så att andra får en glimt av vad som finns under ytan. De får se ett isberg. Misstron mot Gud. En död Jesus. Och om jag får göra en bekännelse. Det här vill jag inte uppstå med. Det här vill jag bli av med. Ja, jag skördar ju bara vad jag har sått. Synden straffar sig själv. Det här blir min död. Det här liv som jag lever. Men döden är inte bara min egen konsekvens, utan döden är också Guds straff. När Adam och Eva hade syndat så fick de lämna Edens lustgård. Det står att keruber ställde sig vid utgången till paradiset och vaktade med sina brinnande svärd. Och så står det lite kryptiskt att orsaken till att de inte fick komma in där längre, det var att de inte skulle äta av livets träd och så leva för evigt. Kommer ni ihåg det? För det skulle stapla olycka på olycka. För om synden, det här att Adam och Eva tog av det förbjudna. Om det här gör mig gudsfrånvänd, så skulle tillgången till livets träd liksom permanenta detta olycka. Olyckliga tillstånd. Så får skonas från den illusionen att det är okej med det berg av synd och av skam som finns inom mig. Att det skulle vara något gott med livet utan Gud, så klipper Gud banden till livets träd. Och nu är det så. Är det en sak som man kan med säkerhet säga om en människa, om din morgondag, så är det att du ska dö. När man vandrar på en kyrkogård och ser detta hav av stenar. Det är på sätt och vis vackert. Det är stans vackraste parker. Men det är också en brutal påminnelse om att det syndiga tillstånd som vi föds in i och som påverkar våra tankar, våra ord och gärningar så länge vi lever, det tillståndet är inte vad vi är skapade till. Och döden lägger sin bekräftelse på det. Det måste ta slut. För vi måste befrias från det. Vi måste befrias från oss själva och det som finns inom oss. Så vem ska rulla bort inte bara stenen från våra gravar utan själva dödens nödvändighet, syndens makt över våra kroppar, över våra själar? Ja, när de såg upp fick de se att stenen var bortrullad. Och vad betyder det att stenen var bortrullad för Jesu grav? Jo, det betyder att döden har släppt greppet om honom. Om ni kan se det framför er. Döden är som en tyrann som måste släppa greppet om honom. Men varför började han då dö? Varför fick döden honom i sitt grepp? Ja, han, Jesus, som inte är beroende av någon annan för att leva. Och som gör att du överhuvudtaget kan säga: jag lever. Han blev en människa som oss. En dödlig människa. Men det betyder inte att han därmed måste det. För han föddes utan synd och han syndade inte. Men han dog. För att han hade blivit en av oss. Blivit som alla oss i vår syndfullhet. Ja, han blev jord till hela världens synd. Och därför måste han dö. Med nödvändighet. Och han dog övergiven av Gud där på korset för våra synders skull. Och lade sin grav precis som oss. Som en i raden av oändligt många gravar på denna jord. Men Gud som såg dig och mig i honom där på långfredagens afton. Och utgöt sin vrede över världens synd. Han såg också hur Jesus mitt i allt detta var trogen in i det sista. Till och med när han var övergiven av Gud i mörkret så hörde vi honom säga: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. En orubblig tro. Han trodde i vårt ställe. Gud hade sett den enda verkligt skyldige i den korsfäste på långfredagen. Den enda. Men när allt var över och synden var sonad så såg han i den livlöse på korset den enda verkligt oskyldige. Och detta, mina vänner, är ett så kraftfullt offer att dödens bojor sprängs. Det klarar inte av att hålla det livet i sina bojor. Och nu ska du lyssna noga. Gud ser dig fortfarande i honom. Inte bara där på långfredagen utan också här på påskdagen. Paulus beskriver att du i dopet dör med honom, begravs med honom och såklart uppstår med honom varje dag. Lika visst som att solen stiger upp så ska du tänka: påskens sol har gått upp också denna dag. För mina synder är omhändertagna. De är i graven. Och den graven har Jesus lämnat levande. Du vet att du fortfarande måste möta döden. Men den måste släppa sitt grepp om dig också. Lika säkert som den släppte taget om Jesus. Nu är det ju så här att det här kan vi inte verifiera eller bekräfta liksom förrän efteråt att det blir så, att det kommer bli så. Men det gör att du återigen bara har det som Jesus har sagt att utgå ifrån. Eller bara det är den uppstående som har talat. Också vid din grav ska han säga när du vaknar: vad var det jag sa? Nu ska du få se på det träkors som hänger i koret, som Jesus spikades upp på. Och vad är det du ser? Först vill jag att du ska tänka på förlåten i templet, detta draperi som skilde det heliga från det allra heligaste rummet. Och i detta draperi så hade man hängt in, eller vävt in, keruber som med sina svärd vaktade ingången, precis som till Edens lustgård, in i det allra heligaste. För in i Guds närhet ska inga syndare komma, utom de förlåtna. Så när Jesus andades ut sin sista andetag så rasade hela altet till marken. Keruberna som hade vaktat livets träd, de la ner sina svärd. Och vad är det du ser? Det är ett kors av trä, av livets träd är det du ser. Och lägg märke till portarna som står på vardera sidan, som är som öppna portar. Du kanske tänker att det här är en bild för att du ska träda in någonstans i himlen där på andra sidan. Det är därför porten är öppen, genom Jesu död på korset. Men porten är inte vägen ut. Det är vägen in. In i det allra heligaste. För här inne, vad är det du får äta utav och dricka utav, om inte frukten, förstlingsfrukten från livets träd som blommar, nämligen Kristi kropp och blod? Det går en kanal direkt ner, in hit, in i det allra heligaste, och i mitten av det allra heligaste står livets träd, och du får äta utav det. Och det är inte din stora olycka, utan din stora salighet. Här dignar nämligen från detta träd dina synders förlåtelse. Och det är din lycka, din salighet och din evighet, så som den där ljusslingan i korset pekar mot. Evighetens ljus strålar in. Här får du vara i den helige Gudens närhet. Inte för att förtäras eller för att frukta, utan för att värmas, näras och för att leva så som han i skapelsens morgon tänkte om dig och fortfarande tänker. Pris ske Gud för den uppståndne seger över synden, döden och nöden. Ja, ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Låt oss fortsätta vår lovsång genom att stå upp och tillsammans bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka, när vi döps till den korsfäste och uppståndne. Ja, vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt